Stefan.
Va?
Vi testar att byta.
Vänta lite, det kan vara för att den här inte är på on.
Ska vi pröva att trycka på on?
Ja men hej och välkomna till en ny säsong av Skidsnack. Det är, tror det eller ej, den sjunde i ordningen. Och man skulle väl kunna säga att allt är sig likt. Kalle Halvarsson har gått in på en penicillinkur. Stina Nilsson har bakat en enorm trolldeg och julpyntar för fullt. Och jag, Stefan Sköld, sitter här med min vapendragare Viktor Stenqvist i studion. Hur är läget?
Jo, men extatisk stämning och otrolig pepp och det känns som att det var en evighet sen vi satt här och podda. Det var det inte, för det, vi gjorde ju någon liten smyg extra podd här för bara någon månad sedan. Men känns väldigt skönt att bryta av coronatillvaron. Jag satt igår och tokpeppade inför detta genom att på YouTube leta fram först, jag ville se hela stafetten från Seefeld förra året, damstafetten. Men jag hittade bara halva sista sträckan när Stina och Johaug åker där och Stina lyckas knäcka Johaug på spurten med norska kommentarer. Det var fantastiskt. Och sen kollade jag även sista 23 minuterna av 3 milen från Holmenkollen förra året, där också en svenska knäckte Johaug. Då var det då Frida Karlsson och Ebba. Alltså det där, jag har ju sett den där sista milen, eller sista 7-8 kilometerna, kanske 6-7 gånger i alla fall. Det här var första gången med norska kommentarer, men det var fantastiskt det också. Så det är liksom, det var det jag ville hämta inför det här inspelningen.
Ja, du verkar vara på topp.
Ja, jag är på topp. Mm.
Men vi är ju inte ensamma här i studion. Vi har tagit med oss en stammisgäst, skulle man kunna säga. Vi har med oss Sportbladets Kristoffer Bergström. Välkommen.
Tack så mycket. Det är himla kul att vara här. Jag har inte sett det sen typ vi spelade in senast och man ser ju på dig där borta, Stefan, du ser så jävla fräsch och pigg och glad ut.
Ja, men
du, Victor, du ser ju så himla sliten ut.
Ja, jag vet inte, det är också väldigt märkligt. Det kan ju ha någonting om att jag är föräldraledig och Stefan, han är här och frifräser på jobbet. Att vara hemma med småbarn är, som du vet, Kristoffer, något som, ja, men det kan liknas vid att vara president i USA. Man ser de här före- och efterbilderna efter liksom 4 eller 8 år. Hur håret har blivit grått och hur liksom rynkorna har bara exploderat i ansiktet. Det är lite grann så det är att vara hemma med ett litet barn. Mm. Så att, och nu när du snart ska gå på föräldraledighet igen, så vet du vad du har sett fram emot än en gång. Det blir inte lättare andra gången direkt.
Fast Joe Biden har ju fått mer hår.
Ja, men han har ju inte varit president än.
Nej, det är sant. Men ja.
Men herregud, Kristoffer, senast vi hade dig med, då var det väl surströmmingstest. Har du hämtat dig från det här?
Ja, det var väl, smakade väl som matchesill ungefär, tror jag. Ja, vill jag minnas.
Ja. Jag vet inte om jag tyckte att du reagerade riktigt så, men det var väldigt roligt. Det här, missar du någonting, Stefan?
Ja, jo, jag har ju sett det här och hört det här och jag skäms ju för er fortfarande. Men det kanske finns tillfällen att göra det här igen.
Annat än scenen när man ser på strömmingsleken uppe i Söderhamn varje sommar.
Ja, ja, men då. Det är liksom som dricka vatten.
Ja, hur är stämningen i Söderhamn efter årets inställda strömmingslek? Hur har kommunen repat sig?
Ja, nej, det gråts fortfarande där. Men det är väl bara att bita ihop och gå vidare, antar jag.
Men det är inte därför vi är här för att prata om strömmingslek.
Nej, det är det inte. Vi ska väl prata lite skidor. Är det tänkt i alla fall. Vi brukar ju komma in på annat. Men vi kan väl inleda lite med att bara slänga upp den bollen. Kommer det bli någon säsong? Det känns ju lite slängigt hit och dit.
Ja, alltså någon säsong lär det ju bli. Men vi kan väl med all säkerhet konstatera att det inte kommer bli den säsongen som FIS. Jag vet inte, vi har ju pratat om FIS, Internationella skidförbundets naivitet tidigare, men här vet jag inte om jag kan kanske slå fast att de slår alla typer av rekord. Det här är något som du också har skrivit om, Kristoffer. Jag tror vi är på lite samma sida i det här. Men de tror alltså att de verkar planera för att man kommer kunna genomföra en precis helt vanlig tävlingssäsong. Så kommer det inte bli.
Nej, jag försökte likna dem vid den absolut värsta typen av stryktipsare som utgår från att 13 blir det. Och sen blir det något bakslag, kan bli 12, men 13 kör vi på så här. Det är ju fel sätt att räkna på. Får man nog 5 tävlingar är väl det bra. Det jag egentligen är förbannad på är också att man inte har hittat ett bra sätt, ett nytt tävlingsformat. Det här är väl folk som man gör om något. Man hittar på något nytt istället nu så att man från början har en rättvis tävling. För att världskuppen är ju spännande, tycker jag. Jag gillar tabeller och att man klättrar från 12:e till 9:e plats efter en bra helg och sånt där. Men du kan ju inte ha en helt vanlig världskupp nu där man samlar poäng lika mycket varje tävling, för att alla kommer inte kunna vara överallt. Bara blir en tävling kan man fortfarande kanske inte åka dit, och då måste man hitta på någonting annat. Så jag hade väl ett förslag, det är ju hybris att själv ha ett förslag som om fisk skulle läsa.
Ja, men annars kommer man ingenstans.
Nej, folk läser i början av texten, de kommer inte ens ner till mitt förslag. De har tröttnat innan på det jag skrivit. Det jag menar var att man kanske hittar ett system som bygger på att man får ta sina bästa resultat från vintern eller någonting och slå ihop dem. Det är ju ett krisår, då får man hitta på en krislösning som ändå är lite mer rättvis i alla fall. Men om FIS har lyssnat, nej, de usmingarna, de har inte det. De har inga nya regler på plats än så länge, vad jag sett i alla fall.
Men vad var ditt förslag?
Ja, förslaget är, låt säga att man får räkna 5 eller 7 resultat från året, eller kanske 4 sprint och 4 distans. Jag definierar inte så noga vad. Men att man då har råd att missa hälften av tävlingarna eller någonting. Det är klart att man har större chans att få mycket poäng om man tävlar ofta, för då kan man ju stryka fler resultat. Men att i alla fall det är bara några resultat som räknas, så det blir ju en lite asterisk på resultaten blir det förstås då. Men det blir ändå någon form av rättvisa i det här att ta norska regler till exempel. Jag har inte hört riktigt hur de ska göra, men jag har ju följt norska fotbollslandslaget och jag är rätt bra insatt i det. De har ju mycket striktare regler i Norge än i andra länder, som innebär att om en person är konstaterad smittad, då ska alla som har varit i den närheten sättas i karantän i 1 eller 2 veckor. Och det här går över alla andra reglementen och sånt där. Det händer ju i fotbollen nu då, att fast när Sverige hade en person smittad, ja, då var han isolerad och resten tränade och spelade sen match.
En förbundskapten dessutom.
Ja, det var också en Karl Starfelt, en spelare också var det.
Ja, just det. Ja.
Men när Norge hade en spelare, sin vicekapten, smittad, hela laget fick inte lämna landet. De var helt fast UEFA säger, ni får gärna spela. Det säger en norsk lag, det spelar ingen roll. Ni får inte lämna landet, ni måste vara isolerade här. Vad händer om en norsk aktiv eller en vallare är sjuk? Är hela laget borta i 2 veckor då? Det vet vi inte riktigt, jag har inte riktigt koll på det här än. Men det är ju väldigt bräckligt det här. Mm. Men om det händer ska de fortfarande kunna hämta igen det senare. Då ska de liksom inte vara körda från start, känns det så.
Mm. Nej. För att sätta det här lite i kontext då, så kan vi väl säga att det kommer ju då att vara 13 stopp i världskuppen under vintern, 7 olika länder. Det är en jävla massa folk som ska kuska runt i Europa. Det är inte bara åkare, det är vallare och tränare och testpersoner och diverse. Det är ju hur många som helst som ska kuska runt. Så det är ju här i mycket av problemet ligger. Hur ska den här cirkusen kunna hållas igång under rådande coronatillvaro? Åkarna själva verkar ju inte tycka att det är någon bra idé ens.
Nej, och vi såg ju på Erik Karlsson, vår kollega, hade gjort någon utmärkt sammanställning om coronasäsongen som vi hade och se fram emot, något som du också refererade till i din text där, Kristoffer. Refererade, förlåt. Mm. Man är inte släppt munlädret löst än. Men
där sjungit upp tillräckligt
framgår ju att typ USAs landslag, tror jag det var, som inte ens, vi kommer inte kunna ha alla vallare på alla tävlingar. Vi kommer inte ha råd att skicka laget till alla tävlingar. Vissa har familjer. Vi kommer ha några stycken som kanske är i Europa typ hela säsongen. Men sen har vi liksom lite de här andra åkarna som kanske inte ska åka varje tävling. De får ju liksom åka fram och tillbaka. Så det kommer bli för dyrt och det kommer bli för konstigt med olika karantänsregler. Så vissa landslag har redan inställt på att de inte kommer köra kanske ett gäng tävlingar.
En aspekt till är att landslagen själva ska bekosta sina coronatester som är obligatoriska inför varje tävling. Och det är ganska mycket på all personal, alla åkare. Och det gör att man av rena budgetskäl väljer att inte åka. Och det är kanske min största anmärkning mot det här. när pengar avgör på det viset. Det vill säga, vi har inte råd att tävla på 3 av de här stoppen. Nej, men då kan vi inte addera en tabell utifrån alla stoppen. Det går inte. I bästa fall tycker jag att man ska skippa prispengar i år och garantera att alla kan tävla. Det kommer aldrig gå igenom, för det finns en magisk effekt att de som tjänar mest har alltid mest att säga till om, och de är inte så sugna på att släppa från sig pengar. Så det kommer inte hända. Men om det då är så här, ska åtminstone göra så att då kan vi inte, ja, som jag sagt då, då kan vi inte räkna 13 stopp, räkna alla poäng där när Caldwell eller någon sån där inte ens kommer till starta av ren ekonomiska skäl.
Nej, det blir fruktansvärt orättvist. Jag är ju, om jag får lansera ett förslag, så kanske det inte är att kapa prispengarna där, som kommunisten Kristoffer Bergström tycker att vi ska göra. Men, eller, fast ditt förslag var väl det här med att man ska räkna ett visst antal tävlingar. Men lite det här Lindsvan-linjen, kanske. Och inte bara av de aspekterna som hon har ju pratat om, att man borde ha färre tävlingar, kanske lite mer, vad kallar hon det, klumpvis eller något, blockvis. Och det finns ju jättemånga skäl till att det är en bra idé. Här borde ju FIS agerat blixtfort, som många andra organisationer, idrottsförbund och allt annat, politiker, alla har fått ställa om. Man borde kunna vara så pass bredd att ställa om, att man skulle, så här skulle vi gjort. Vi skulle haft 5 tävlingsorter den här säsongen. Och då får det väl lov att bli typ 4 i Europa och 1 i Nordamerika. Och så får man ligga på de orterna i 2 veckor och sen köra 6-7 tävlingar. 2 sprintar, ett gäng, alltså på varje ort. 2 sprintar, fler sprintar. Så pass mycket att man får ihop en fungerande säsong. Och sen kanske man slänger in en Tour de Ski och ett VM på det liksom. Mm. Då blir man ju av med mycket av kuskandet. Landslagen kan liksom förbereda sig på att nu ska vi ligga där i 2 veckor. Vi slipper krångla med massa nya coronaregler på ett tag. Och sen om 2 veckor så kör vi nästa tävlingsort som är där, och där ska vi vara i 2 veckor. Men det hade inte varit så jävla svårt att fixa. Det hade varit orter som hade varit beredda att ta på sig det. Det hade kunnat fungera. Varför har inte FIS gjort det?
Ja, det funkar ju för snö också på ett bra sätt. Jag håller med, det är jätteklokt det du säger.
Ja, det funkar ju för skidskyttet. De kör ju på betydligt färre orter och har dragit ner nu under vintern. Nu har jag inte riktigt framför mig exakt hur, men det finns ju inget som säger att inte längdskidåkningen skulle kunna göra samma sak. Så det är ju bara, verkar ju dumt.
Är det att ni är kritiska mot att en världscuptävling i Kina?
Ja, nej, inte alls. Herregud, det är klart, de är det för OS vi snackar redan nu. Måste det vara. Det brukar alltid vara ett för OS-säsongen innan. Men ja, nej, det är galet att de inte...
Kina har ju utrotat corona nu, så det är väl lugnt.
Ja, har de skött?
Ja, det är väl helt lugnt i Wuhan, har jag läst.
Ja, det är väl som Trump säger, om man bara inte testar så får man inga fall.
Nej, man skulle ju kunna förlägga det också till, det säger Turkmenistan har inte heller några fall av corona, sägs det. Och så här, ja, det är ju för sig paradisöar, men typ så här, Samoa och...
Nya Zeeland har väl varit ganska bra på att sköta det där.
Ja, men Nya Zeeland släpper ju inte in några folk på grund av det. Ja. Man skulle kunna göra en liten alternativ världscup på de här coronafria platserna.
Ja, om FIS lyssnar så har vi ännu ett förslag som lyfts fram här i skitsnack, så det är alldeles utmärkt. Men vad säger du, Kristoffer? Ska vi liksom ta den här, nu vet vi inte vad det blir av den här säsongen, men ska vi ta den på fullaste allvar när det kommer till ihopräkning av totala världskuppar och delkuppar?
Ja, vi har inget att välja på. Det gör vi alltid. Man tänker varje gång inför, låt säga, ett Tour de Ski där alla hoppat av på förhand att det här är inte på allvar. Men när det väl börjar så då sitter vi där och vi kan inte längre klocka med våra egna klockor, men vi räknar poäng fortfarande. Det är ju alltid spännande. Man är förbannad på bonussystemet. Ändå sitter man där och kollar. Och samma sak nu, alltså, när det väl drar igång, då har jag släppt alla kritiska idéer längre. Då bara tittar jag, för jag är alltid fascinerad av det här.
Mm. Och det kommer ju också vara spännande att det kommer ju vara någon varje helg som är smittad också, som kommer att utgå, kan man ju räkna med. Kalla är ju sjuk redan på förhand här nu,
mest taktiska vad hon har rört sig bland folk, alltså kastat sig in i såna högar av människor.
Ja, jag har ju en teori. Det är, jag vill inte liksom point fingers och placera blame till höger och vänster, men allt tyder ju på att det kallas mäklarkille som ligger bakom det här. Mäklare, vi vet ju hur de är. Det är mäklarbrickor till höger och vänster, och det är kundkontakter, och det är hus som ska visas upp. Nej, jag ser ju vad hon har blivit smittad och sånt.
Ja, alltså Charlotte Kalla har väl bara kuskat runt Södra berget i Sundsvall varv på varv och inte träffat en kotte, så jag är nog benägen att hålla med där.
Vi hänger ut honom här, helt enkelt.
Jag tror ni har fel. Jag tror att det är Charlotte själv som tagit in spritbrickorna. Jag tror det är hon som har hängt på barerna medan han sitter hemma och isolerar sig. Jag tror det är den vägen det har gått, och han kan inte jobba just nu, och det är Charlottes fel.
Ja. Ja, jag har inte sett om hon har uttalat sig. Däremot så såg jag att hon kommer att missa världscuppremiären i Roka. Det var klart att hon skulle missa Bruksvallarna, men det kom i poddade stund att hon även står över världscuppremiären. Och det är väl... det är väl vad det är. Jag tror inte det gör så mycket. Hennes mål den här säsongen lär väl vara VM, gissar jag. Jag har inte sett hur hon har uttalat sig riktigt, Charlotte, under pressträffar och sånt. Men det känns väl som med hennes förra säsong i bagaget att hon kanske främst kör ett år till för att vara... hon är ju som en... som jag pratat om 100 gånger tidigare, kanske Sveriges genomtidna särklass bästa formprickar i mästerskap.
Jag har sagt från början, där har jag glömt bort, och jag är ju en tjurskalle så jag viker inte av nu, att jag har sagt att hennes sista stora, riktigt skickliga lopp hon gör är VM-stafetten. Det är sista gången hon glänser på det sättet, och det kommer bli makalöst att se.
Sen var ju hon där när vi pratade om det här Holmenkollens 3 mil, där hon klev in och är 4, som kom från ingenstans. Där är det ju förstås, Sverige hade ju gjort någon taktisk, briljant supervalla insats där det utskällda vallalaget fick till det, och taktiken satt, och vi var de som bytte skidor, och Johaug vägrade byta till och med inför sista, och Frida knäckte henne sen, och vi blev etta, 3, 4. Ja, det var ju suveränt. Men vi får väl se. Jag tror inte det gör någonting med Kallas säsong att hon inte kör premiären direkt.
Nej. Vi får se om vi får några norska tävlingar överhuvudtaget, för Lillehammer har de ju ställt in eller skjutit upp redan på förhand. Det skulle ju vara andra helgen här efter Roka, och sen brukar det ju komma en lite senare med Holmenkollen.
Ja, jag har inte sett, jag såg bara att de hade ställt in, jag har inte sett att de har fått något nytt datum, men de ville ju kunna köra det igen. Men så här känns det som att det kommer vara... det kommer ju bli så här hela säsongen. De kommer att behöva ställa in tävlingar, och som du säger, precis som det har varit i fotbollen, så när Zlatan står över 4 matcher, Ronaldo får vara borta hur länge som helst för att han blir inte av med corona. Det kommer ju vara en sån sjuk säsong.
Therese Johaug kör med corona, vinner ändå. Hade inte blivit helt förvånad.
Nej. Men då har de tagit in någon särskild corona liksom reglement, har du sett det?
Nej, jag har inte sett något sånt.
Det måste vara ganska rigoröst att som vi pratade om svenska alpinanslaget till exempel, där en person testade, sa du?
Jag tror att det var i pratande stund, så är det en person som är bekräftad positiv, och ingen i laget får ens starta då. Nej. Det är ganska stora avstånd i alpint. Det är inte många som åker bredvid varandra, och ändå går det inte.
Nej, och man kan ju tänka sig att det kommer vara något liknande även här i världscupen för längdskidor och skidskytte också för den delen. Jag har inte, som sagt, inte sett de här reglerna, men om det är så, då det ställer ju också allt på ända för vad gäller liksom sammanställningar av totaler och sånt. För att landslag kommer ju mer eller mindre, om inte reglerna finns, bli tvingade att implementera dem själva. För det är klart man inte kommer vilja tävla där lagkamrater har insjuknat 2-3 stycken.
Och jag ska understryka alltså att förmodligen kommer Norge som land ha hårdare regler än vad FIS har. Och det är också en väldigt märklig situation att det är inte FIS som styr, inte reglementet, utan det är faktiskt nationsrekommendationer från vad det nu heter, hälsoministeriet eller vad det nu heter.
Ja, men de är ju exceptionellt hårda. Jag har en svåger från Norge som hade tänkt åka hem över jul om allt hade lugnat ner sig någonting. Men där har de ju nu sådana regler att han får inte som norsk medborgare åka dit om man inte sätter sig 2 veckor på, i karantän på hotell, oavsett om man har negativa test eller någonting. Det är liksom, du ska vara 2 veckor i karantän på hotell eller liksom ensam. Det är liksom, those are the rules. Så det är ju, ja, de är ju extremt hårda i Norge.
Jag kom på ett ämne, för jag lägger in det i schemat. Varför män älskar att ha knasiga mustascher och ha liksom ett svepskäl till att ha det. Så ni kallar Halvarsson med hans mustasch. Ja, det finns ingenting män älskar mer än att få odla en mustasch ironiskt och kunna skylla på någonting. För alla män vill egentligen ha en mustasch, men man kan liksom inte skaffa det, så man måste ha den där, ja fast ni vet, det var ju ett vad. Min spaning börjar och slutar där.
Ja,
jag måste säga att jag gillar den här attackbytet av ämnen väldigt mycket.
Ja. Ja, min buss går ganska snart. Jag måste skicka in där jag har.
Ja, men herregud, vi har ju haft kampanjer för kvarvarandet av mustasch i den här podden. Mustasch är ju ett väldigt kärt ämne här. Vi hade ju hashtag Theos Mushe Forever när Theodor Pettersson odlade en praktfull, riktigt härlig, liksom en kraftfull tangorabatt kan man säga.
Men han hade väl någon sorts twist, att fick han en fråga så sa han att ja, den här, ja ni vet, den ska ryka när jag...
Det kanske var något Movember-relaterat.
Det brukar ju vara det, för det hände ju vid premiären ganska ofta. Så jag minns inte nu exakt, men det borde ha varit så. Och det, men är det väl i det här fallet också. Men ja, Kalle Halvarsson har ju tagit det.
En krisande manlighet.
Jag la märke till en spaning när vi är inne på det, att William Poromas moppefjun, de har ju börjat växa till sig nu alltså.
Yes.
Ja, han måste ha kommit in i målbrötet, gått in i en ytterligare fas i sitt utvecklande liv.
Han har blivit kvickare tror jag också nästa säsongen. Jag har varit lite orolig för William Poroma, för att han är ju en stor talang och han har stor arbetskapacitet. Men jag har något emot skidåkare som bara är såna ånglok. De blir ju aldrig spännande. Alltså, Anders Södergren, jävla sympatisk och fin och duktig och bra på träningsläger och sånt. Men sån som
liksom bra på träningsläger,
beröms för att han leder länge i ett lopp. Ja, men det är ju ingenting om man inte... Och jag var så rädd att Poroma var inne i det facket, alltså när jag fortfarande är ung. Så här, hoppas han inte blir den liksom, bara så att han som blåser på. Men jag tror att redan till i år säger rapporten att han har speedat på sig lite.
Ja.
Och jag blir glad av att höra det, för att jag vill att han ska bli superbra.
Ja. With the great mustache comes great excellence in ability. Det är så vi alltid brukar säga.
Engelska, det var jättebra.
Ja, ska vi prata lite Stina Nilsson också kanske? Ja,
när vi ändå har krokor på kroken så att säga.
Ja, Stina Nilsson har ju som ingen har undgått gjort sin skidskyttedebut i helgen i Idre, och ingen har väl någonsin bevakat en svensk tävling i skidskytte så här mycket.
Nej, det måste ha varit något rekord i... Det är till och med så att norsk tv köpte in den här sändningen för att sända ut den. För att kolla på Stina Nilssons skid. Jag tror inte det var för att se liksom Johanna Skottheim mot Hanna Öberg om kampen om vem som har hetast form i svenska damlandslaget.
Nej, det var väl ett par så här slovakiskor där också. Något sånt där. Och det var så kul att Brännholm försökte ändå gå upp i tonläge för att hon missar andra skottet. Vem blir? Jag vet inte ens själva när de efter tävlingen vilken plats de har kommit på, för att det var ingen som brydde sig om det.
Nej, men det var ju... Jag var ju också superexalterad själv. Det var otroligt spännande att se vad det skulle ha blivit av henne. Och sen får man väl... konstatera att för er som har missat det här, så gjorde hon en bra sprint, sköt 1+2, varpå Björn Färre tyckte att ja, men då blir det OS-guld, för så hade han också gjort i sin skidskyttedebut. Och sen och hon blev 11 på den här sprinten, och det var väl alla verkar tycka att det var ju fantastiskt bra insats, och det var det säkert. Lite svårt att bedöma med tanke på motstånd och ja, försäsong och allt. Sen kom ju då distansen. Det var lite tyngre. Har du...
Hon bommade 10 av 20 skott. Jag vet inte vilken placering hon kom på, men så var det.
Vi har ju pratat om det här redan i fjol. Vad kände du?
Tackar för frågan då. Ska jag läsa från Elisabeth Höglunds blogg? För hon har nämligen berättat vad jag kände.
Ja, vad skönt.
Och många med mig. Jag anser att de flesta sportjournalisterna i Sverige har grovt överskattat Stina Nilssons möjlighet att snabbt bli en lysande skidskytt. Detta vänder hon sig emot att jag och alla med mig har sagt att hon snabbt kommer vinna lopp och vara lysande. Medan Elisabeth Höglund, denna klarsynta journalist och gamla cyklist, vet att det kommer hon inte alls bli, för det är svårt. Hon berättar till och med att det är skillnad på att skjuta en älg och att skjuta på en tavla. Det är till och med också värre när det är dåligt väder. Och Stina är inte överlägset snabbast på skidorna i alla lopp, fast hon är gammal skidskytt, för hon är framförallt sprinter. Det är så konstigt därför att jag blir för mig att jag satt med er och pratade om att Stina kommer inte komma topp 15 nästa år, nästa säsong. Hon kommer få det väldigt svårt, hon är inte överlägsen på skidorna på något vis. Hon är nog snabbast i en sprint möjligen, men hon är inte snabbast på distanslopp. Jag för mig att vi pratade om det, fast det gjorde vi nog inte, för att jag har ju faktiskt skriftligt material här. Att, ja. Nej.
Man skulle kunna tro att Elisabeth Höglund inte lyssnar på skidsnack nästan. Om
det kan vara så. Ja, det är ju en spännande fråga. Ska man lita mest på oss än på Elisabeth Höglund?
Hon är prisad och hon har varit med på spåret och sånt där, så hon, du litar på henne. Ja. Vi var idioter och vi hade fel. Vi trodde Stina skulle bara gå rakt in i världseliten.
Ja. Ja, men Stefan, vi som inte behöver sälla oss till här avskummen i kategorin sportjournalister, för det är, där kan
nej,
vi inte riktigt räknas in.
Men det var elakt att kalla mig avskum.
Ja, förlåt. Det var inte helt allvarligt. Men vad... Vad kände du när du såg Stina?
Jag kände dag ett ändå ganska mycket hopp och tro fortfarande. Man vill ju tro väldigt mycket. Man blir ju lite så här förblindad av sin egen önskan när man sitter och kollar där. Men sen dag två kände jag lite... Ja, det tar väl ett tag att lära sig och skjuta och hantera press och allt sånt där. Men... man hade ju ändå hoppats på något lite så här snabbkursmirakel i det här fallet. Det känns lite tråkigt att sitta och vänta så här, 3 säsonger på att Stina Nilsson ska bli en bra skidskytt. Det är väl mina samlade känslor, ja, efter den här första helgen.
Jag måste bara sticka in här. Jag tänkte på den här avskumssvagningen här. Men det här är helt apropå ingenting som har med Stina Nilsson.
Det är andra elaka saker om mig.
Nej, men jag var på en fest en gång för jättemånga år sedan. 7-8 år sedan. Jag gick här ifrån jobbet bort till några kompisar. Det här var innan corona, så man fick gå på hemmafest.
Oj.
Ja. Och sen jag kände en person på den festen. Det var en kompis. Och sen var det bara en massa randoms. Varav en kille som tydligen satt och spelade dataspel på den här festen. Det var tydligen sånt man gjorde. Men vi började prata och jag sa, han frågade, ja men vad jobbar du med då? Och jag sa, ja men jag jobbar på Aftonbladet. Så vände han sig om och kollade på mig. Hallå avskum. På fullaste allvar. Jag hade svårt med någon form av comeback, för att det var inget, det var liksom inget skämt. Det var på fullaste allvar. Jag blev så ställd.
Du då, din röv.
Precis, jag hade svårt att hämta mig i den konversationen. Jag tror jag backade ut ur rummet där, för jag var tillplattad.
Satt ett hörn, drack för mycket. Alla dagar som har hänt. Är du dumpad?
Nej. Men sånt kan möta en kvällstidningsperson ute i samhället som vi lever i.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så, Stina Nilsson, det som är speciellt, det också tar väldigt lång tid för henne att skjuta. Det gör ju det i början. Men det är speciellt för att en skidskytt lägger ganska mycket träning på att skapa lite tiondelar här och var. För man gör ju samma rörelse hela tiden när man skjuter. Så att få bort 7-8 sekunder eller 10 som hon skulle behöva, det är väldigt mycket. Det är en sak att träffa, det är också en sak att få in en rutin som är snabb, och den var inte där överhuvudtaget. Det var ju väntat, men någonstans så är det väldigt långt kvar innan den så att man kan prata om det här med tävlingsnerver och darriga ben och sånt. Men själva skytterörelsen, också när hon inte är trött, är inte snabb nog just nu för att mäta sig med, ja, om vi säger då topp 20 i världen eller något liknande.
Mm. Och sen i det, allt snack efteråt, så var det ju också mycket om åktider. Hon hade si och så bara sjätte snabbaste åktiden på något, och folk tyckte att, men det gick inte heller riktigt att mäta, för att de hade ju inte ordentliga skjuttider, och de hade inte all data som man har normalt sett i världsgruppen, utan de fick ju sitta där och typ räkna själva stav till stav. Och Björn Ferry sig själv, hans första säsong hade han någonstans upp mot 45 sekunder i skjuttid på, om det var stående, och Stina låg väl på någonstans 37 kanske, vad hon hade sagt själv. Och sånt, som du säger, slipas ju på hela tiden, och men det går ju inte att göra något som helst egentligen bedömningar, tycker jag, på hennes insats. Det får vi ju nästan göra när hon har åkt 10 lopp i någon form av cup, där man kan se någon form av premiärnerver, allt är ju liksom nytt, och det var ju det vad hon har sagt själv hela tiden. Nu ska jag... Hon har ju i sig pratat väldigt mycket om det här, ja, men vart ska man lämna in bössan och sånt liksom, som någon form brasklapp att okej, nu kommer jag på tävling, vad ska jag göra med bössan? Vart lämnar jag in den? Och hur sånt funkar? Det
känns som att just den detaljen borde väl folk kunna hjälpa till med hyfsat.
Den ska man kunna få berättad för sig i teorin. Sen, ja, men okej, jag tror jag kommer kunna sätta den grejen när jag kommer i min första tävling. Någon kommer kunna peka på den där gummen. Men herregud, det är för tidigt att ens säga någonting egentligen.
Men jag tycker ändå det är spännande med det här, hur viss idrott direkt slår an känslor. Det var ju magiskt att se Stina köra det här loppet. Det första framförallt. Det hände någonting i en. Jag tror att det nästan är allmängiltigt många sådana här saker. Att ibland är man helt blasé, och så ibland bara märker att vänta nu, jag bryr mig. Alltså, har ni sett herrlandslaget i fotboll på slutet? Man bryr sig plötsligt, fast man vet inte varför. Det bara plötsligt skiter i Nations League. Nu bryr jag mig. Det blir liksom den här Palmpresskonferensen igen, att det händer något som liksom går bortom intellektet nästan. Ja. Jag bryr mig skitmycket om hur det går för Stina Nilsson. Jag är inte så optimistisk just nu, men jag kommer se varenda sekund just nu av henne.
Mm. Nej, det var ju något där verkligen när den här sändningen gick igång, och det, som vi sa, den hade ju aldrig sänts om det inte vore för att Stina Nilsson var där, och hon har ju haft otroligt mycket fokus på sig. Vi ska lyssna lite snabbt här vad hon sa själv om den här uppmärksamheten.
Nej, men jag har ju tagit åt mig så mycket. Jag tycker egentligen att det är ganska bra att det är intresse, för jag vill bara typ att sporten ska lyftas. För det förtjänar det. Jag tror inte folk förstår hur duktiga skidskyddar är på att åka skidor. Och på ett sätt så blir jag kanske en slags måttstock och visa liksom att det här är, alltså, skyttar som är jävligt bra på att åka skidor. Och det vill jag verkligen så här lyfta dem, att de är starka som FAN.
Ja, vi hörde ju här att hon tycker ju att det är bra att de har lagt mycket fokus på henne, för att det var ju lite som en undanflykt att då visa det, att man får se att de andra skidskyttarna är ju ganska bra skidåkare de också. Mm. Så att ja, hon på något sätt räddar ju upp det här lite genom att säga att de andra är bra de också.
Men sen tror jag så här lite grann. Jag tror att Stina Nilsson och landslaget nu tänker att vad bra, nu får världsgruppen hålla på och köra sitt, och fokuset kommer ligga på Hanna Öberg och Elvira och Sebbe och dem. Och så får Stina köra sina gärdsgårdsserietävlingar och i lugn och ro. Ja, ingenting kommer ju vara längre från sanningen. Det kommer ju vara supermycket fokus, hoppas jag i alla fall, på Stina Nilsson och hur det går för henne. För det är ju ungefär allt jag bryr mig om faktiskt. Nej, självklart, alla svenska framgångar i världscupen är ju bra. Men om inte varenda Stina-tävling sänds på tv, så då kommer jag vara Michael Douglas i Falling Down varenda helg. Mm. Jag ska bara sitta och följa det på någon form av live-showsam fönster och bara se prickar på en skärm. Jag vill se det här på tv, och jag vill se henne åka, jag vill se alla tävlingar, och jag vill ha reportrar på varenda tävlingsort. Jag vill att det ska vara full jävla uppståndelse varenda gång. Det kanske också är en bra sak att vänja sig med. Om hon ska bli bra så kommer hon ju behöva tävla under all typ av press som överhuvudtaget existerar. Så Kristoffer K. kommer du att punktmarkera Stina under säsongen? Kan du lova detta i skitsnack?
Ja, jag lovar. Jag kommer kuska runt i Europa. Jag kommer följa allting. Det går så himla lätt när man precis har fått sitt andra barn precis här. Det ska hemma mycket. Det är fortfarande lätt. Man har lovat att bara jobba vardagar för att avlasta lite hemma och så. Och alltid vara hemma på helgen. Det är fortfarande lätt. Det kommer lösa sig. Så att följ mig i vinter, för det här kommer bli en komplett Stina-bevakning.
Ja, men här är ju du. Barnet kommer ju finnas kvar om ett år och två år också.
Absolut, absolut.
Stinas skidskyttkarriär har ju ett, liksom, ett slutdatum. Det har ju inte barnen.
Nej, och när jag pratar om det känslomässiga bandet man får när Stina tävlar, alltså det liknar ju inte något annat band man kan få till någonting egentligen. Det är starka känslor på riktigt.
Men vi behöver ju inte vänta till Stina ska köra nästa gång innan vi kan fokusera på lite skidtävlingar. För det kommer, när ni lyssnar på detta, om ni är snabba, så är det ju typ tävling as we speak. För det är Bruksvallarna som drar igång fredag efter att vi spelar in den här podden. Och det är ju ändå högintressant direkt. För där kommer Frida Karlsson att tävla, där kommer Ebba Andersson att tävla. Någon gång ska Kalle Halvarsson förhoppningsvis tävla, men det är ju...
Det vet jag inte om vi vågar uttala oss om ens...
Han är anmäld.
Ja.
Inte till fredagens tävlingar, för det skulle han stå över. Men åtminstone lördag söndag. Det kommer ju vara, jag tror att schemat är klassisk fredag, sprint, lördag och någon form av fristidslopp på söndagen. Så att... Äntligen, det är ju lite hand i hand med att Skidsnack har säsongspremiär samtidigt som Bruksvallarna.
Mm,
förra året var det i och för sig Gällivare, va?
Ja, det kanske det var. Ja, nej, men det här ska bli oerhört spännande. Jag ser mest fram emot såklart hur mycket det skiljer mellan Frida och Ebba. För nu har väl Ebba ändå stått på benen på sistone och inte går in i säsongen med någon så här snäpplig liten skada. Om jag inte är helt felrapporterad.
Jag är också fascinerad över att Skidsnack har den statusen att man tajmar alltså också sin åkarpremiär då till när ni har premiär för en podd. Det är väldigt spännande.
Ja, men man blir lika förvånad varje gång Skidförbundet ringer upp och frågar när ska ni egentligen köra igång? Vi måste planera in våran premiär.
De hade ju egentligen velat ha det här loppet för tre helger sedan, men vi sa att det går inte.
Nej. Vårt schema är liksom... fulltecknat, men de var de ju snälla. Bryta in, skicka bort, det var något stor ungdomsläge som skulle vara i Bruksvallarna, men den fick stryka på foten helt och hållet bara. Men vad säger vi? Ebba mot Frida.
Otroligt intressant. Alltså verkligen. Det är, man tänker att Frida är den stora stjärnan här på något vis där, men det Ebba gjorde förra säsongen när hon väl tävlade, det var ju strålande helt enkelt. Och jag tycker inte hon är ett dugg sämre än Frida Karlsson i nuläget. Jag håller dem precis som jämbördiga.
Ja, Ebba hamnar ju i den lite otacksamma rollen att hon hade sina 15 minutes of fame och sen dök Frida Karlsson upp från ingenstans och tog över allt. Så, men Ebba har ju, hon har ju en del kvar kan man ju.
Ja, men ändå Ebba är ju känna. På en sån... Hon har ju varit de gångerna hon har kunnat åkt och varit liksom skade- och sjukdomsfri, vilket inte har varit hela säsongen typ överhuvudtaget i hennes seniora karriär. Men hon har hållit en sån hög nivå, en sån hög medelnivå att det går liksom inte riktigt att jämföra med någon annan svensk damskidåkare sen någonsin som har presterat. Alltså Charlotte Kalla har inte varit så pass jämnt bra som Ebba Andersson har varit när hon har kört.
Absolut inte. Charlotte Kalla har inte så mycket framgångar i världscupen. Det bara känns som att hon har det för att hon är så bra i mästerskapen. Ebbas grundnivå är lysande och det är bara det att hon inte är riktigt lika lysande som Johaug och hon är inte lika spektakulär på en helg som Frida eller Charlotte har varit. Men min favorit, om det blir en världscup att prata om, att den som kommer högst av svenskarna där är ju Ebba en betydligt tydligare kandidat tycker jag till det än vad Frida Karlsson är.
Mm. Ja, men sen ska man ju säga att Frida är ju också helt exceptionellt spännande ändå, med tanke på hennes fjolsäsong när hon kliver in och tar två individuella mästerskapsmedaljer, varav ett guld och stafettguld och sen Holmenkollen vinsten och allt på det. Man baxnar ju när man tänker på de duellerna som hon kanske får ha med Johan om nu alla får åka och vara skadefria, men det blir ju en jätte jätteintressant betalj de två emellan direkt. Så att det kanske blir höjdpunkter då. Men jag vill ju också lyfta det här vi hade förra året. Då såg vi ju en fullständigt furiös Linn Svahn dundra in på scenen just i Sverigepremiären som då var Gällivare.
Mm. Det dyker ju alltid upp någon sån där som man inte riktigt har full koll på.
Fast aldrig en kille.
Tyvärr.
Det är sant. Victor Thorn gjorde ju en liten så här sensationell, eller sensationell och sensationell, men han slog ju Marcus Hellner lite från ingenstans för massa år sedan. Sen händer det ju inte så mycket mer efter det, men man kan ju få drömma lite där också.
Men kan William Poromaa, han har ju varit med ett tag, men han är ju liksom ändå lite grann mest vad det känns som Frida Karlssons pojkvän någonstans. Kan han bli årets Linn Svahn?
Jag tror inte han är framme där än. Och hos herrarna så brukar det vara lite senare genombrott också, eller lite senare, längre etablering ska man säga. Det är inte riktigt lika tydliga stjärnskott, brukar det inte vara där. Så jag tror inte att han är redo än att börja plocka pallplatser så där, men jag tror att han kan vara vår bästa herråkare i år, det tror jag.
Mm. Och för den som är minnesgod och lyssnare så tipsade vi om Linn Svahn och efter den här premiären inför Fantasyligan. Vi ska säga att vi verkar inte kunna uppbringa någon liga i år, för det verkar som att de har lagt ner.
Ja, vi har inte riktigt fått någon klarhet i det här än, så en liten brasklapp kan vi slänga in. Mm. Vi lovar att återkomma med info om det. Om
ja,
den
vi kommer
upp.
Ju ha ett nytt avsnitt innan.
Men jag tycker det är så jätteintressant, men får jag gå till bussen?
Nej,
vi kan ni snacka lite manager och sånt där.
Vi ska ta upp en sak till innan du får springa till bussen. Och
då låser vi upp dörren.
Ja, precis. Jo, men det var ju då den här Frida Ebba-duellen. Hur tror du att det går? Vem är starkast just nu?
Jag tror att Ebba vinner. Jag har ingen aning om varför. Jag har inte pratat med dem ens. Jag har inte ens riktigt börjat reportera mig. Jag har bara suttit vid skrivbord och tyckt saker. Så att jag vet inte hur de går. Men
säg inte för mycket nu, för då kommer Elisabeth Höglund och höra av sig.
Det kommer hon ändå. Hon kommer halmgubba mig ändå. Det vet man redan.
Stefan, vem drar längsta storyt?
Jag säger Frida.
Ja, men jag får väl hålla med Stefan. Jag tror Frida. Så vi får väl se vem som är rätt. Vi hoppas att du kommer tillbaka snart, Kristoffer. Vi ska släppa iväg dig till bussen innan vi fortsätter.
Tack så mycket och förlåt för jag kallar dig sliten förut. Jag tycker du är ganska fräsch också.
Tack, avskum.
Ja, då var vi bara två.
Ja, det var vi. Det kanske var lika bra det. Nu blir det lite nu blir det lite deppigare snack. Det är inte bara spännande dueller vi har att prata om när det gäller Bruksvallarna. Det är ju ganska skadeskjutet landslag vi har haft att göra med. Varför är det allt så här, Stefan?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Och hur har de blivit... Alltså, det känns som att de har mörkat alla de här skadorna lite grann den här säsongen också. För det kom ett smatteband av skadebesked här alldeles innan det blev dags för tävlingar.
Ja, ni har ju säkert som sagt, vi nämnde det tidigare, Charlotte Kalla har ju covid-19 så hon kommer stå över Bruksvallarna och sen kommer hon stå över världscuppremiären. Jag har inte läst mer om hur hon mår och sådär, men...
Hon verkar väl må ganska bra, men man har väl lite... återhämtningstid där ändå.
Men sen var det ju beskedet här i veckan om att Kalle Halvarsson har typ missat hela jävla oktober. Vilket...
Ja, han har haft någon form av luftvägsproblem. Den gamla klassiska Johan Olsson-åkomman.
Ja.
Och har gått på någon penicillinkur. Men ja, han är ju anmäld då som sagt. Så vi får väl se hur han ligger till.
Man blir ju lite trött på detta, men det är ju som det är. Jag såg... Nu ska jag inte plugga oddset här, men de hade något inför program, alltså odds, Svenska Spels oddset.
Ja.
De hade något inför Bruksvallarna lopp. Det var väl för att de tycker att folk ska spela massa pengar. Det är inget vi står bakom i skitsnack överhuvudtaget. Om det inte är något stort spelbolag som vill sponsra oss. Nej, skämt åsido. Men där var Mattias Nilsson, landslagstränare, tidigare landslagstränare, nu delaktig i Team Svenska Spel, som är någon form av breddlandslag. De har landslag på olika ställen, typ Falun, Östersund och något mer. Och ska kunna ha liksom de här lite gärdsgårdsåkarna som ska kunna vara med och tävla eller träna på toppnivå. Men i alla fall, han är också lite av Kalle Halvarssons personliga tränare. Och Kalle har ju i intervjuer typ kallat honom som en tjatande mamma. För att han behöver liksom tjata igång Kalle för att komma igång med träningen. Och det är lite så deprimerande att Kalle ska behöva kalla sin tränare en tjatande. Men man tycker att Kalle ska vara så gammal att han inte behöver en mamma som tjatar på honom. Det är som de här skyltarna som var i omklädningsrummen. Din mamma jobbar inte här. Mm. De borde ha gått ur tiden vid det här laget.
Mm.
Dels, varför är det alltid mamma som ska städa upp efter dig? Det var ju att sparka in en öppen dörr. Men,
min favoritskylt är för övrigt helt off topic. Orienterare spola kröken.
Ja.
Den brukar också sitta i omklädningsrum.
Att de ska göra det eller att de gör det?
Jag lägger ingen värdering i det. Jag tycker bara att det är en rolig skit.
Ja, absolut. Ja. Ja. Nej, men Kalle kom ju med något citat där. Vi får se om det är någon idé att åka. Det såg jag på SVT. Jag vet inte om man menar Bruksvallarna. Jag skulle kunna vilja slänga in den frågan till hela Kalles fortsatta karriär. Ja. Kalle, är det någon idé att åka? Försöker du ens?
Ja, vart är motivationen, vad är drivkraften, vad är målbilden? Det är många svar man vill ha här.
Ja. Han ska bli 5-mils-specialist. Och jag menar, som vi har varit inne på så många gånger förut, man kan slå igenom sent i karriären, man kan ändå bli ansedd som en av Sveriges genom sina främsta skidåkare, Lex Johan Olsson. Kalle är ju lite efter schemat där, tyvärr. Mm. Och man ser ju inte riktigt tyvärr Johan Olsson drivet i Kalles ögon eller i hans uttal.
Nej.
Tror du att han kan bli en 5-mils specialist stjärna?
Jag börjar ju tyvärr känna lite att tåget har gått lite där. Ja.
Och sen hjälper det väl inte att han behöver ha månadslånga avbrott hela tiden i sin träning?
Nej, han har ju lika delar otur som dåligt psyke kan man väl säga. Men ja, jag vet inte vad som krävs. Men jag skulle väldigt gärna vilja ha ett svar på den här frågan om vad det han menar med.
Om det är någon mening att
ha. Någon mening med vad han syftar på.
Det kanske bara är någon allmän filosofisk.
Ja, det kanske bara är.
Frågeställning.
Ja, han kanske är den nya Aristoteles.
Ja.
Vem vet?
Ja, vem vet. Det vore väl kul om han efter karriären kommer vara en sån här liksom, Instagram. Han lägger upp filosofiska citat på Instagram med bilder av stenar eller solnedgångar.
Mm.
Eller gröna fält. Ja. Ja, nej. Hur som helst, det är inte bara Kalle som har. Kalle ska i alla fall åka lördag och söndag enligt föranmälningen. Sen får vi se hur det blir. Ja. Han lägger ut väldigt mycket på Instagram när han är ute och tränar i alla fall. Det är alltid något. Men jag satt faktiskt och kollade på. Jag är inte jättefrekvent på att kolla Burmans vlogg. Det är ju lite mer din stil, Stefan. Mm. Men där,
det stämmer.
Där avslöjade han att han har varit borta i flera veckor. Han fick avbryta senaste landslagslägret för en nerv i ryggen. Var i kläm.
Alltid något med denna rygg alltså. En
jävla nervkläm.
Mm.
Ja. Ja, nej, han har ju ingen vidare rygg.
Nej.
Syltrygg. Ska man väl inte säga. Men en knackig rygg alltså.
Ja, syltrygg är väl att ta i kanske. Jag vet inte vad definitionen av syltrygg är.
Såg att våran eminente kronikör Wolfgang Hansson kallade republikanska politiker för syltrygglar.
Ja.
Så det kanske har en annan klang.
Jag tycker inte vi ska likställa Jens Burman med dem. Okay. Nej, det tycker jag inte.
Nej, yes. Nej. Men han ja, jag vet inte. Det är ingen världsklassrygg.
Nej, man hade ju önskat sig en annan rygg om man var han. Man hade kanske inte önskat sig Viktor Thorns rygg, för han verkar också ha haft någon slags problem.
Ja, han ska inte ens åka i helgen.
Nej.
Och han har ju Viktor Thorn, finns han? Det är också en filosofisk fråga. Var det ingen som frågade Scott Tame nu i helgen om Viktor finns?
Ja. Nej, det borde de ha gjort såklart. Nej, jag har inget bra svar på den frågan. Jag vet inte.
Nej, och han ska inte åka. Men ska det eländigt stanna inte där? Det visar att Moa Lundgren har inte kunnat träna med stavar på typ... Ja, hur länge var det? Skitlänge.
Ja, det är också en sån här grej som har gått lite en förbi.
Hela Moa Lundgren är ju en grej som har gått lite förbi. Typ. För hon var ju... Alltså innan Linn Svahn kom... som blåste in som ett jävla yrväder och vände omkull allt vad sprint heter, för att helt plötsligt så bara okej, nu har vi en ny som är världens bästa sprintåkare, och världens bästa sprintåkare får lov att byta jävla sport. För att det kom en linsvan någonstans där. Men så var ju Moa Lundgren var ju den personen som skulle vara den personen. Inte bara i sprint utan någon form av allround drottning trodde man ett tag. Men sen blev det inte så mycket med det.
Ja, och hon gjorde ju i skymundan jättebra säsong senast, men det har man ju lite glömt eftersom det har kommit så många andra strålande resultat.
Ja, det är lite svårt när Linn Svahn vinner typ alla lopp och Frida Karlsson knäcker Johaug och ja.
Men det är ju som att Jonna Sundling var ju också svinbra förra säsongen, men det är ju lite svårt att komma ihåg det när Linn Svahn finns.
Ja, precis. Sundling var väl typ trea i sprintcupen.
Ja, jag minns inte om hon var tvåa eller trea, men hon var ju på pallen i alla fall.
Ja. Nej, det var ju en makalös säsong, och vi har liksom Maja Dahlqvist som också är en av världens bästa sprinter. Så sprintlaget är ju helt sinnessjukt, och trots att vi har tappat Stina Nilsson så är ju sprintlaget superbra, och trots att vi har tappat Stina Nilsson så är ju distanslaget också superbra.
Jag skulle ändå vilja, nu har vi varit så negativa här, så jag skulle vilja vända det här till något lite hoppingivande, och det är ju ändå att det ser ju inte så bra ut för Norge den här säsongen. Nej, men lyssna här. Lyssna här nu.
Jag gillar vart du är på väg.
Ja. Nej, men ja, förvisso de har Johaug, och det är ju ganska bra.
Ja.
Det kan man ju inte säga något annat än.
Nej.
Men de har en Astrid Jakobsen som har gått i pension.
Ja.
De har en Ingvild Flugse Östberg som står över hela säsongen.
På grund av något?
Ja, träningsbelastnings...
Samma som höll henne tillbaka halva förra säsongen.
Ja, eller nu tror jag det handlar mer om någon fysisk skada som hon måste få rätt på.
Okej.
Men ja, det är ju två givna kuggar i ett stafettlag där som bara är borta. Sen har de ju, ja, de har ju Ragnhild Haga och Heidi Weng. Men de är ju inte alltid där uppe på någon supertopp.
Nej, de är ju mycket mer fladdriga. Weng, speciellt med tanke på hennes oerhörda kapacitet när hon har varit en av, ja, men typ tvåa bakom Björgen någon säsong, och varit typ bäst efter Johaug någon säsong. Så att, nej, så vi pratar positiva saker och Norges minskade dominans, så är väl det alltid positivt för hela längdskidsporten.
Ja, men de hamnar ju efter i sprint förra säsongen, men nu börjar det se ut som att vi även har ett ganska likvärdigt distanslag. Även om Johaug kanske sticker ut fortfarande, så jag menar, vi har ju, kommer ju rimligtvis ha ett stafettlag som kan mäta sig med dem vilken helg som helst, känns det som på förhand.
Frågan är bara vem som tar sista sträckan nu då, när vi inte har en Stina Nilsson i laget.
Nej.
Varken Ebba eller Frida är väl vad vi skulle kalla någon spurtar. Men där har vi ju Maja Dahlqvist, så vi har Jonas Sundling, så vi har Hanna Falk och säkert Linn Svahn.
Moa Lundgren.
Ja, det är klart.
Det finns ju hur många som helst.
Ja, det finns hur många som helst, faktiskt. Så det ser väl snuskigt bra ut. Det är ju inte säkert att Stina Nilsson hade kunnat var säker på att få åka ett stafettlag om hon ens hade varit kvar. Ja, det hade hon ju förmodligen fått göra.
Ja.
Men ändå, det är ju, ja, det ser bra ut, det får vi säga. Kanske inte lika rosenskimrande på herrskidåkningen då.
Kanske inte riktigt, men det tycker jag vi sparar till en annan gång.
Ja. Däremot så kan vi ju nämna, det har ju skett lite förändringar, det är ju några som har lagt av. När jag frågade Kristoffer om han ville vara med i första avsnittet den här säsongen så sa han att jag vet ju ingenting. Sundby? Håller han på ens längre? Varpå jag fick svara att ja, nej, det gör han väl inte. Fast ja, han ska ju åka långloppscup. Och i våra ögon så är det lite av att pensionera sig. Men det får man inte säga riktigt. För då kan folk bli lite arga. Men någonstans är det ju som att man
går med i PRO.
Man tar steget tillbaks. Från den riktiga skidåkningen.
Ja.
Men, och där kan vi ju... Det kommer bli en ganska spännande säsong där också. Om vi får se en Marit Björgen och Petter Northug göra entré på scenen. Nu verkar det som att de fuckar upp någonting med någon form av valla anmälningslista hit och dit. Man måste skriva upp sig och det har inte de gjort. Så deras säsonger kan vara lite i fara. Nu vet inte jag om det var tänkt att Petter skulle åka någonting, men hur som helst, vi hade väl någon skada till vi måste rapportera.
Jag tidigare nämnda William Poromaa har ju lite ont i en ljumske, har jag läst, men det kanske inte är av graden större skador. Men det är ju lite så här, på det stora hela så känns det ju så himla givet att det ser ut så här inför en säsongstart. Nu får vi ju vara liksom bara lyckliga över att det inte verkar vara Frida och Ebba som är drabbade. För det hade ju ändå varit tråkigare. Och Linn Svan också för den delen.
Ja, Kalle och Moa och Poromaa, ja, i all ära, men don't touch our stars.
Ja, det var väl lite det jag försökte säga mellan raderna, men om du verkligen ska få mig att säga det rätt ut så.
Ja. Ja. Nej, men det blir en superspännande helg i alla fall. Och eftersom det bara är en vecka sedan kvar till Roka, så då kommer vi se, man kommer ju se direkt vad vi har och kan sätta för förväntningar på det här. Men vi kan väl bara, som vi har varit inne på tidigare, konstatera att egentligen vet vi ju ingenting, för den här säsongen kan ju bli totalt ställd på ända.
Ja, allt verkar ju kunna bli rätt mycket kaos bara. Men vi får väl ta varje vecka för sig och se vad som händer. Men vi är åtminstone tillbaka nästa vecka som vanligt. Det kan vi lova.
Det kommer vi vara. Då kanske vi ska försöka recensera På spårets lilla, eller Vinterstudions På spårets program också.
Ja, just ja, det hade jag helt glömt.
Ja, men det kan vi ta nästa vecka. Och sen kan vi ju bara tisa lite, för att vi under säsongen såklart kommer att ha comeback i våran tv-cirkel.
Studiecirkeln.
Studiecirkeln.
Ja. Ja, den nya säsongen av Landskampen drar ju igång i Sverige så småningom. Den har väl rullat klart i Norge.
Ja, ja. Där vet man vilka som har vunnit redan.
Jag har faktiskt försökt slänga på någon form av skyddsglasögon när jag ser artiklar om det här och inte bli spoilad.
Du vill se avsnitten i utgivningstakt som, i Sverige, och vara ett oskrivet blad.
Ja, jag har sett bilder på Theodor Pettersson liggandes och gny, men jag har inte klickat vidare.
Nej, men det kommer bli spännande. Det kommer vi få se Anna och Emil och sånt också. Det blir kul. Men det kommer handla otroligt mycket den här säsongen, och det är ju sjukt kul att vara tillbaks. Hoppas att ni kommer vara med oss hela säsongen. Vi kommer köra på varje vecka i vanlig ordning.
Ja, och som vanligt så kan ni höra av er med allt
Ris
vad ni
ros.
Har på hjärtat. Vi finns på skidsnack@aftonbladet.se. Vi finns på Facebook, Instagram och diverse andra ställen under namnet Skidsnack. Så hör gärna av er med tips och frågor och allt möjligt. Så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!